Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words.
Varmt välkommen till Mörka Själar, Sveriges första och enda podcast om Dark Souls. Mitt namn är Joakim och jag är lite som er firekeeper i den här podcasten, tänkte jag. Varje vecka så samlar jag ett gäng äventyrare runt den här bonfiren och så samtalar vi om Dark Souls 3. Så, vilka har jag med mig ikväll runt elden? Låt höra. Börjar med någon av er.
Ja, klassföreståndaren, du får ha den här elevlistan.
Ja, ah, okej. Okay. Jag pekar på dig, Ricky.
Andersson, hand upp. Ricky Six är närvarande. Hej. Och allt är bra, det är ju fredagkväll och allt kan vi avslöja.
Eller hur?
Ja, vart är julafton hela veckan med Dark Souls 3?
Skönt.
Underbart.
Skönt. Och dig fick vi höra lite mer om i första avsnittet, så alla vet ju allt om dig i det här laget.
Ja, ja, jag höll ju på en halvtimme där och pratade om mig själv. Det var ju olidligt.
Det tog ju aldrig stopp.
Fick ju klippa bort det.
Ja.
Nej, men det känns kul att vara tillbaka. Nu är man ju lite mer rutinerad.
Eller
men, ja, det känns som att jag har utvecklats. Så jag har ingen bläckpenna vad jag ser här i närheten. Så det ska kunna gå bra.
Jag har ingen shakeflaska heller. Så att jag tror
det var du alltså, ja.
Det avslöjar vi där. Och
där kommer det fram.
Ja, sanningen ska fram.
Mm. Kul att vara här.
Mm. Vi är inte ensamma. Vi har ju två stycken till personer här. Oskar, vill du säga någonting?
Ja, tjena. Oskar Sandström, och när jag inte har mitt dayjobb som journalist på en liten gratistidning så skriver jag för IGN Sverige.
Just det. Jajamän. Och siste man, Peter.
Yes, god dag, god dag.
God dag, god dag.
Peter Eriksson heter jag, och när jag inte har mitt dayjobb som sprinklermontör så sitter jag och snackar spel i podcasten Play Before You Die. Och den här veckan så är det inte riktigt julafton, men vi ska komma till det sen. Fast jag är här ändå, det säger väl någonting kanske.
Ja, precis, vi är glada att ha dig här.
Ja.
Det vi kan börja med att göra egentligen, tänkte jag, i första avsnittet så tog vi ju ganska, gick vi på djupet lite grann med både Ricky och mig och Anders och våran historia med From Software-spel. Vi pratade ganska mycket om Dark Souls 1, Bloodborne och även Dark Souls 2. Det egentligen jag vill börja med att göra då är att kolla av med er två vad ni har för historia i From Software-spel. Om ni har någon överhuvudtaget.
Oskar, är det någon som börja kanske?
Ja, jag kan börja. Jag har inte så mycket historia med Dark Souls. Jag har spelat lite Dark Souls 2 tillsammans med Joakim och Ricky. Jag tog några stapplande steg in på PS4-portningen. Men i och med att jag har spelat bra mycket mer Bloodborne så blev jag lite avskräckt av det lite långsammare tempot, och just att man hade en sköld. Jag var inte van vid det, så att jag släppte Dark Souls 2 och faktiskt inte klarat den.
Okay. Slutade du där vi slutade, eller?
Ja.
Jag kommer inte ihåg exakt hur långt vi kom. Vi var nere med de här piraterna där.
Ja, precis. Vi nittade någon pirat i någon grotta eller något sånt där. Sen så blev det inte av, helt enkelt, att jag fortsatte.
Nej. Jag orkade ju inte vänta på er, så jag fortsatte ju spela.
Ja, du drog ju bara iväg vidare.
Tyvärr.
Men du säger att du, Dark Souls 2 var inte ditt första From Software. Du hade ju spelat Bloodborne då innan då, alltså.
Ja, precis.
Berätta om det då, hur var det?
Det var ett bryskt uppvaknande, kan man väl säga, när jag väl började. För att jag var helt oförberedd för liksom den här svårighetsgraden som Bloodborne innebar. Men det fanns någon form av tröskel som jag lyckades komma över och sen därefter uppskattade ordentligt. När jag väl lyckades komma över den och ta mig vidare så tyckte jag att det var liksom ett av fjolårets absolut bästa spel. Jag älskade den visuella designen på miljöerna, alltså det här lite 1700-tal möter en gnutta steampunk och sen doppat i Cthulhu och Lovecraft.
Ja, verkligen, doppat. Ja. Vad hette det? Och du har klart kört igenom Bloodborne?
Ett par gånger.
Ett par gånger till och med. Gud vad härligt, en riktig veteran där då. Om du får nämna någon NPC eller någon boss eller någonting som du vill lyfta fram från Bloodborne, har du någonting där som du känner direkt, det här ska man inte missa när man spelar Bloodborne, eller det här var enligt dig liksom någonting väldigt positivt?
Ja, jag har förstått i varje fall när jag har spelat Dark Souls att det finns ju inte klasser på samma sätt i Bloodborne som
nej.
Men å andra sidan så erbjuder det samma möjlighet att skräddarsy din karaktär efter taget, vill du satsa på det ena eller det andra. Men någon boss som verkligen stack ut i originalspelet så skulle jag nog säga att det var Vicar Amelia. En förhållandevis tidig boss som har en väldigt fascinerande design och som fick mig liksom att vilja plantera handkontrollen i väggen ett antal gånger. Sen finns det en boss också i expansionen The Old Hunters,
ja,
som heter Ludwig the Holy Blade.
Just det, den pratade vi om i förra avsnittet. Ja.
Jävlar i skägget vad jag försökte på den bossen.
Ja, det var Anders som tog upp den, va? Det var hans favoritboss typ någonsin.
Ja, helt fantastisk boss. Intressant utseende, intressant attackmönster, underbar musik. Det var som allt klaffade med den bossen.
Fan, det här måste jag kolla upp.
Ja, det får du faktiskt göra. Jag har ju sett den där bossen på en Let's Play. Den är verkligen... ja, jag har ju inte kört klart hela Bloodborne, men jag har ju sett det i alla fall. Och jag skulle också lyfta fram den. Jag håller med. Riktigt häftig. Just hans... efter 50% när han ser det här svärdet. Väldigt, väldigt häftigt.
Får jag fråga en grej angående Vicar Amelia som du nämnde?
Ja.
Tog du henne, han, det låter som ett, jag vill säga hon.
Det är en hon.
Det är en hon.
Tog du henne när du mötte henne första gången? För jag fick så mycket stryk där så jag ville börja gråta och gick ju tillbaka långt senare, för jag var, alltså det gick inte.
Ja,
det kändes som att jag hade gått fel till ett område jag inte skulle vara, även om det låg så pass nära liksom start.
Ja, jag tror att jag hattade runt ganska mycket i det området innan jag liksom faktiskt hamnade där.
Okej.
Jag gjorde alla möjliga liksom detours innan jag fattade att jag skulle ta vägen. Men jag tog inte henne på första försöket, långt ifrån. Och,
nej, men jag menar, jag fick ju gå tillbaka flera bossar senare och ta henne för att jag hade så mycket problem. Så att jag missade ju att det var.
Okay. Alltså,
men jag vet inte, för det verkar som att i Bloodborne så har vissa personer problem med vissa bossar. Jag hade nämligen nyligen, vad var det jag hörde det? Folk har haft problem med den här prästen eller vad det nu är på kyrkogården.
Den första nästan bossen.
Andra,
ja, just det.
Gud ja, det var min tröskel. Fiff. Ja.
Okej. Ja. Den tyckte jag var en av de lättaste, för jag stod bara bakom en rad med gravstenar och slog från håll. Han var jättelätt för mig.
Ja, man kan gömma sig lite sådär.
Ja. Så att, det är lite olika beroende på vilken bild man kör och vad som är svårt och inte.
Precis, det känns lite grann som att du kan hänga ihop med vilken vapen hade du. För jag hade ju piskan där. Och jag hade rätt bra räckvidd med den, så jag kunde också göra så att jag låste den bakom några gravstenar. Men jag hade ändå stora problem med det.
Okej.
Ja.
Men Oskar, du sa ju också det här med att det var en tröskel precis. Och det var den, eller det var han, den bossen.
Han var min tröskel. Father Gascoigne. Efter honom, då kunde jag börja njuta av spelet på riktigt.
Ja.
För då öppnade sig världen och då öppnade sig alltså möjligheterna. Medans han var liksom den där väggen som jag bara stod och stångade min panna blod emot.
hur många försök tror du att du la på honom?
Jag skulle gissa på 12-13.
Ja, men det är ju nog för att bli vansinnig.
Ja, visst.
Ja, men det är det ju. Det är nog för att kasta kontrollen ett par 12-13 gånger.
Eller gömma undan spelet och inte spela på ett halvår. Det var strångt att fortsätta.
Ja, faktiskt.
Det var när jag upptäckte co-op, tror jag.
Okej.
Just det. Ja, det brukar kunna lösa vissa saker. Jajamän. Ja, men ska vi gå över på dig då, Peter? Vad har du haft för dig i From Softwares spel?
Ja, jag... Just From Software har jag ju spelat lite gamla PlayStation-spel som Armored Core och Tenchu bland annat.
Ja,
just. När jag tittar på deras lista här över spel. Och Tenchu-serien, det första spelet verkar inte som att de har gjort, men de har gjort uppföljare. Om jag tittar på om listan här på Wikipedia stämmer. Och jag älskar verkligen Tenchu-serien. Det första spelet var ju riktigt jävla svårt. Ja. Alltså, super tricky jävla stealth-spel som jag fult som stryk och blodigt som fan, men jag älskade det verkligen. Det var ett av liksom mina käraste PlayStation-spel alltså någonsin. Vilket är ganska konstigt, för jag gillar ju inte att den här typen av svåra spel är verkligen inte min. Jag har inte tålamod för sånt här egentligen. Jag blir för arg.
Finns det någon koppling till Tenchu? Ser man att det är From Software som har gjort det?
Alltså, för det första, det var ju som Peter sa, att de utvecklade ju inte originalet, det vet jag. Sen så tog de ju över rättigheterna. De äger ju rättigheterna idag till Tenchu.
Ja,
okay. Men att om det finns några likheter, alltså det är ju tredje persons action. Alltså svärdfighting. Så att det är klart, det finns väl där. Men det här gjordes ju för länge sedan. Det måste vara slutet på 90-talet, de här spelen.
Ja, Armored Core var 97. Och Tenchu första var väl där någonstans i krokarna. Också antar jag. Men det talas ju om att Dark Souls 3 är sista spelet i Souls-trilogin, och jag hade ju slått volter av lycka om de gjorde ett Tenchu i liksom den här alltså ninja stealth-spel i Souls-stil på något vis.
Ja, jag är så med dig där.
Ja, det vore
jag
roligt.
Är så med dig där. Och gärna dra det lite mer åt det realistiska hållet.
Ja.
Men ska man säga så blir det säkert någonting annat med Souls. Ja, Dark Souls, det är stängt, men det här finns istället som nästan som Dark Souls.
Tenchu Souls.
Ninja Souls.
Ja, oj. Ja, Ninja Souls.
Ninja Souls, bra namn.
Ja, jävligt bra namn. Nej, men där började väl min From Software-bana. Och sen så, jag har inte spelat Demon Souls. Jag har spelat Dark Souls första då, ettan i... ungefär 35 timmar tills jag gav upp för att jag inte visste vad jag höll på med.
Får jag bara fråga om du gav upp på Ornstein and Smaug, två bossar? En boss med två personer?
Nej, jag vet inte. Jag kom aldrig dit, för jag spelade mage-klass, för jag gör alltid det när jag spelar den här typen av spel. Jag kräks på den här tråkiga warriorn med ett svärd och sköld. Liksom, det är inte min grej alls. Jag vill vara mage och kasta spells och stå på avstånd och fega och hålla på. Och ja, det gick ju inte i ettan. Alltså jag hade någon liten stav som sköt en liten magic missile, och jag fick ju springa runt med sköld och svärd och grejer ändå.
Ja, det är
så. För jag fattade inte hur man fick tag i spells, och jag ville inte förstöra spelet genom att kolla upp det heller. Så jag, som sagt, alltså jag spelade 35 timmar utan att få en enda spell, och sen tror jag dessutom att jag råkade döda en person som jag senare försökte sälja spells. Och så gav jag liksom bara upp att nej, men fan, jag orkar inte.
Alltså, du gjorde ju ett svårt spel betydligt mycket svårare genom att göra det där valet.
Ja, jag vet.
Det är hardcore.
Det är riktigt, du är riktigt hardcore. Det låter som att du är den mest hardcore av oss alla.
Ja, men jag tyckte det var så himla roligt när det gick bra, så jag såg ju tjusningen med det. Men jag hade gjort fel från början och ändå var så trägen, så jag ville inte ge mig. Men det var liksom, det blev bara haveri av alltihopa. Så jag sket givetvis i Dark Souls 2. Och sen när Bloodborne kom så hade jag absolut inga intentioner av att spela det överhuvudtaget. Men min kära flickvän Caroline gav det till mig i present. Utan att jag visste att hon liksom bara sådär en vardag bara, här får du spela mig. Och jag, så började jag spela det. Hatade i början, verkligen. Alltså, superhatade det.
Du kunde inte lägga undan det, för det var ju en present.
Nej, men det är allt det där som Oskar pratade om med trösklar och sånt.
Mm.
Den tröskeln var så enorm. Alltså, jag mådde liksom dåligt för att jag kände mig. Spelet fick mig att tvivla på min förmåga, så att jag mådde liksom depressionsdåligt över att jag ville tycka om det här så himla mycket. Men spelet liksom bara fuck you, fuck you, fuck you hela tiden. Men då fick jag ju till slut reda på att ja, men du måste klara första bossen innan du kan börja ens levla. Och då hade jag sprungit runt och grindat sån här Blood Echo så länge som helst. Just utan att det gav någonting. Och jag visste inte vad första bossen var. Och det var liksom, det var bara jobbigt. Men
fast du vet
det att, var första bossen var ju min tröskel liksom,
att efter. Du vet det, att det inte stämmer, va?
Va?
Du måste bara möta första bossen en gång.
Ja, så är det till
och med. Ja, just det.
Sen kan du börja
levla. Så var det kanske. Ja, skitsamma. Det visste jag, ja, det visste jag inte. Alltså, jag hade ju, jag vet inte, visste vad första bossen var, så tänkte jag att jag grindade väl under tiden, men det hjälpte ju inte. Ja, i alla fall, jag hatade Bloodborne tills jag liksom kom över min tröskel. Och sen, visst, jag har varit jättearg på det, men jag har ändå klarat det och anser det var ett, liksom, ett av de bättre spelen jag har spelat på senare dagar.
Oh, kul att det vände då.
Ja, jo, verkligen. Alltså, det vände med råge. Så nu när Dark Souls 3 kom, så tänkte jag att nej, jag ska inte spela det, för att jag har så mycket annat att spela. Och sen så kände jag ett sånt extremt sug, så att jag bara, nej, men nu ska jag liksom rida på den här vågen av mitt spelsug. Så jag ska bara köpa det och bara köra. För att det är inte liksom så många gånger om året som jag känner att och det här vill jag vara med på när det släpps. För det är väldigt sällan jag är. Spelar mycket gamla spel. Och fick då, nu när jag började med Dark Souls 3, så fick jag ju kände igen den här förtvivlanskänslan verkligen. Tyvärr. Men vi kommer att prata om det lite mer sen. Men det var också en tröskel som jag tog mig över. Men ja, så ser min From Software historik ut.
Jajamän. Gedigen, ja men då så.
Och jag vill bara, du frågar ju Oskar också om bästa boss och sånt där. Jag skulle vilja vända på den frågan och säga vad jag hatar allra mest i Bloodborne är ju den här kärringen med pinglan.
Kärringen med pinglan. Alltså ja, de vanliga fiende, alltså, de som väcker upp de döda.
Ja, precis. Och det fanns något jäkla ställe i slutet av spelet som var dels ganska svårt, och så pinglade hon i en sån där grej och då dök det alltid upp en invader. Och där var jag också förtvivlat. Så jag, det här pinglan, ja, det finns liknande ljud i Dark Souls 3. Jag hör liksom någon sån här plingljud och då blir jag får nästan ångest av att höra det.
För att jag håller med.
Det är lite som Pavlovs hundar helt enkelt. Att det är pinglan som utlöser det.
Ja, du pratade väl lite om det, Erik, i första, va? Det var den av dina hatfiender, just de här pingeldamerna.
Ja,
fruktansvärda.
Det fattas bara att man har vatten upp till midjan också. Då skulle området vara usch.
Och att det är fullt med poison, va?
Ja, exakt.
Underbart. Jajamän. Ja, men då har vi fått veta lite mer om er två, då. Jag tänkte dra den här idén om den här podden igen, så att folk som har kommit så här långt vet vad som kommer hända i det här avsnittet. Och det är egentligen att vi kommer prata om två områden, och det är då Cemetery of Ash och Firelink Shrine som vi kommer gå igenom idag. Vi kommer inte gå längre än så att inga spoilers egentligen alls utöver de här två. Så har man spelat igenom de två områdena, så vill jag att man ska ändå kunna känna sig trygg med att vi inte kommer dra någonting som händer därefter, så att vi är med på det allihopa. Bara det vi vet just nu när vi spelar in det här, det är de två områdena, för att sånt där kan vara väldigt känsligt.
Hur tänker vi då Firelink Shrine, alltså är det fram tills det, alltså runt omkring det området, eller bara fram tills man kommer dit?
Nej, vi tar ju med området runt omkring också, alltså det som sitter ihop med det. Det kan vi absolut göra, för de hänger ihop, men ingenting liksom ut efter där, vad som händer sen då. Sen en annan sak också. Första avsnittet hade lite ekoproblem som vi förhoppningsvis kan undvika den här gången. Så jag vill bara lyfta det också så att folk vet att jag och vi vet det. Även att vi hade en tystnad i ungefär 20 sekunder där våra röster försvann helt när jag pratade om Loren från Dark Souls 1. Vilket på ett sätt känns ganska skönt, för att jag var ju lite ute och cykla med vad man pratade om där. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, men jag vet att det försvann 20 sekunder. Så. Ja, men jag har ju hört att vi har ju fått lite feedback, Ricky. Är det något du vill ta upp eller? Hade du fått något skickat till dig?
Ja, vi har ett lyssnar-sms. Mm. Ska se här om man kommer in. Det är från avsändaren Fredry. Mm-hmm. Och det gäller... Jag kan läsa upp här.
Gör det, låt höra.
Grymt avsnitt, kommer att följas. Har ni några råd till en nybörjare med kort stubin och som för allt för lätt hamnar i brunlövar-mode och till slut blir mosad av även de enklaste av motståndare? Tips på bra grindställe i tvåan. Det lät lite fel. Eller...
Åh, vad snabbt han plockade. Ja.
Underbart att höra Rickys klickande i bakgrunden. Lägger han till också.
Din penna, ja, du får ju fortsätta.
Vad kul att du lyssnar, Fredrik. Dark Souls 2 gäller det. Har vi några tips? Vad vet vi?
Ja, det var Dark Souls. Ja, okej. Okay. Jag trodde det var 3. Nej, det är 2. Ja, men alltså, Ricky, du känns som att du är experten på Dark Souls 2.
Ja.
Spela igenom spelet. Jag
satt och funderade, men det finns väl inga direkta grinding-ställen?
Nej, kanske
Dark
inte.
Dark Souls 2 är ju nästan värst att grinda på, för där är det ju så att efter ett tag så slutar ju fienden att spana.
Ja, precis vad jag tänkte säga. Jag kommer ihåg att jag grindade ju en del där i, och nu försvinner ju alla namnen också, men i det här området där man möter de här första gigantiska fienderna, de här stora som går på platåer ut i vattnet.
Ja, precis.
Där grindade jag och dödade dem, för det var ganska enkelt och man fick ganska bra med souls av dem. Men det är som du säger, Dark Souls 2 plockar ju bort fienderna, tror jag, efter att döda dem 12 gånger. Mm. Så spånar de ju inte igen.
Nej, men jag gjorde exakt samma sak. Det är för de är ju bara snurra runt och slår ungen liksom. Ganska enkelt.
Men då är det ett solid tips vi kan ge.
Annars kan man ju sätta ut sin, vad det nu är, så att andra folk kan ta in sig till sin värld. Som kan man hjälpa dem, den boss man har klarat. Så kan man grinda souls. Nu vet ju jag råkar ju veta att han spelar på PlayStation 3. Jag vet inte hur många där som spelar Dark Souls 2 på PlayStation 3 idag.
Nej,
det kan vara svårt.
Ja. Ja, men alltså, jag tänker att vi kan ju, det vi skulle kunna göra kan ju vara lite kul, att dra lite spontana tips för, alltså, nybörjare som kommer, som inte vet så mycket kanske om Dark Souls eller Bloodborne, eller, för jag menar, de här spelen är ju hyfsat lika varandra. Och det känns som att om man spelar lite grann av de tidigare så har man ganska mycket i ryggen. Men det är ju inte alla som har det, utan många kommer ju helt rent till det här. Har vi några spontana? Jag har några grejer som jag har tänkt på.
En rak spontan grej, det är ju att börja med Dark Souls 3, tycker jag. Inte för att spoila för mycket.
Nej, men precis.
Det känns väldigt liksom, det är rätt fram. Det står klart och tydligt på sakerna vad de gör och så vidare. Man har en hub som är ganska liksom därifrån utkomman till allting annat, så att, jag vet inte, jag tycker det känns som att ska man börja med något så är det Dark Souls 3.
Absolut.
Jag kan lägga till där då att man ska absolut inte börja med Bloodborne, för då känns Dark Souls som att spela ett spel i sirap.
Jag håller med.
Alltså, mitt hjärta ligger hos Bloodborne och jag saknar verkligen det mer actionbetonade, snabba, kunna få tillbaka sin hälsa genom att slå tillbaka. Allt det där vill jag så gärna ha här, men det finns ju inte.
Jag vill ha
så
det också.
Börja med Souls-spelen först. Det är mitt nybörjartips.
Men i och med det också, Dark Souls 3 känns lite snabbare än de gamla.
Ja, det kan inte jag har inte spelat så mycket och jag minns ju inte, alltså, ja, det är, säger du att det är så, då är det nog så. Så att,
En chock för mig var ju också det här med att som jag började med Bloodborne och sen gick vidare till Dark Souls, så var inte jag alls förberedd på det här med hur rustningsvikt fungerar. Att man bara kan värda ett visst antal grejer innan man liksom rör sig som ett stillopererat kylskåp.
Nej, det är precis, det är ju en bra grej att ta upp. Att liksom lägga dig på under 70% av din vad heter det, weight, alltså hur mycket saker, hur mycket rustning du bär på dig. Det kan man ju se i spelet när man plockar av och på sig rustning, så har du dels siffror, men det går även att få fram procentuellt då. Och det där har att göra med dels den här stamina-återhämtningen, hoppas jag. Nu är jag varit osäker, men det hade det i alla fall ettan och tvåan. Att ju lättare utrustning, ju fortare gick det att få tillbaka sin stamina. Men sen också, håller du under 70% så rullar du ju snabbare. Håller du under 50% så rullar du ännu snabbare. Och det kan vara bra att hålla koll på.
Förklaras det någonstans de här nivåerna 70-50 och sånt?
Nej, alltså, jag tror inte det.
Eller får man bara känna det själv?
Du känner, ja, jag tror att det är bara en sån grej som du får känna.
Okay. Det är väl i vanlig ordning att From Software ger dig liksom ett långfinger, och sen får du gissa vad det betyder.
Ja. Ja. Ett annat tips som jag tänkte lite grann på var det här med, om du nu inte vill göra som Peter och spela som en magiker, utan du kanske vill ha din sköld. Om du ändå ska släpa runt på den här skölden genom ditt äventyr, så för all del, håll skölden uppe hela tiden. När du går omkring, när du går runt hörn, alltså alltid håll in, vad heter det, sköldknappen, så att du har din sköld redo. Jag vet inte hur många gånger det har räddat mig från att ta skada. Sen är det där en balansgång. Du måste ju lära dig också att släppa skölden för att återhämta din stamina när du slåss mot fiender.
Mm. Och så ska skölden helst blocka 100% av,
precis,
så inkommande jag attack. För annars så slår ju fienden igenom så att du tar skada.
Ja, är det det som gör att man tar skada? Ja. Fan, vi har stört mig på att man ens har en sköld om den inte liksom blockar allt. Men då är det okej. Okay. Bra tips.
Ja, tittar man på beskrivningen av sköldarna så ser man där vilka som släpper igenom och hur mycket. Så att man vill ha 100% på physical damage. Eller 100 står det bara. Mm. Och sen därefter, det som man kan vilja titta på är stability. Den som är längst ner, för det är avgörande hur mycket stamina du tappar när du blir slagen. Man vill ha hög stability och 100% på physical. Mm.
Jag vill ge ett allmänt nybörjartips också. Mm. Nu vet jag ju inte riktigt om det är likadant i, som sagt, återigen alla spel. Men för mig då, både i Bloodborne och i Dark Souls 3 nu, så var ju den första bossen och liksom, alltså början av spelet var ju min största förtvivlan.
Mm.
Och det enda sättet jag lyckades lösa det är ju att i det här fallet och i Bloodborns fall bara, alltså, spamma folk på Twitter. Varför är det så här? Vad händer här? Hur gör man här? För annars hade jag båda spelen har tryckt ner mig så jävla långt i mitt självförtroende att jag hade slutat spela om inte jag kunde fråga folk. Och alltså, jag tror man ska våga fråga och våga spoilas pyttelite i början om man, absolut, börjar känna den här förtvivlan, för det blir ju så jävla bra när man väl kommer in i det. Men många slutar nog där för att de tänker att, nej, fy fan vilken skit, det här är ju bara tråkigt. Men
jag skulle till och med säga att vid första området, titta på en let's play bara.
Ja,
så att du kommer in i det, så att det är värt det än att sluta helt.
Absolut, ja, om man känner så att nu börjar det här, gud vad det här är tråkigt, så då håller jag av med. Kolla på en let's play i sådana fall, och så att man inte har missat någonting helt. Som exempelvis att, ja, men jag måste släppa ner skölden ibland för att återgå och få stamin. För ingenting, eller vissa grejer förklaras ju, men det är ju inte jätteutförligt. Så att man kan ju missa sådana uppenbara saker.
Besvärjelser och liksom helande bönor, det förklaras ju knappt alls. Så där är det faktiskt ett ganska bra tips att faktiskt försöka lära sig hur de fungerar. Jag begrepp absolut inte skillnaden på olika liksom magiskolor eller olika klassformer av magi.
Mirakel och sorcerer och sådär.
Precis. Jag hade med min lilla liksom docka eller talisman och fattade inte varför jag inte kunde skicka en eldboll med den när jag ändå hade en eldboll.
Mm. Nej, precis. Du måste ju ha rätt grejer för att kunna kasta rätt typer av besvärjelser. Så där måste man också titta på att, så att det står på beskrivningen, tror jag, på exempelvis Fireball, eller så står det på själva talismanen vad den gör, att den kastar sorcerer spells eller att den kastar miracles. Men det är väldigt lätt att bli förvirrad där. En annan liten snabb grej som jag tänkte på bara, och det här måste ju också ni kunna hålla med nästan i Bloodborne, är att lära sig boss runs. Alltså att man, om vi säger att du stöter på en boss och du dör igen, och du dör ytterligare igen. Att inte grind, alltså att inte slåss mot fienden fram till bossen, utan lär dig bara springa förbi allt och bara rätt in till bossen. För att på så sätt så känner du inte att förlusten är lika stor när du dör, utan då har du inte tappat några souls, utan ser det bara som en träning egentligen och lära dig den här bossens mönster. För att om du varje gång tar dig fram till bossen med trevande steg och att du liksom samlar på dig dina souls, ja, då tappar du också dem när du dör. Så för att minimera liksom lidandet där, så spring bara rakt in.
Det håller jag verkligen med om. Bloodborne framförallt var ju väldigt bra på att skapa en genväg också. När man väl hade kommit till bossen så fanns det oftast ett snabbt sätt att ta sig dit utan att behöva slå sig igenom horder av gubbar med facklor och högafflar. Det är lätt att glömma också. Jag glömde av det i första bossen i Dark Souls här. Jag liksom var jätterädd för att förlora mina 2000 själar som är liksom en piss i havet i spelet som stort. Men ja, man ska verkligen inte fokusera på det. Det är jättebra tips.
Ja, och det är lite svårt i början, för att tänker man inte i de banorna, så då blir det väldigt lätt att, för man har ju hört det här med att det ska vara väldigt svårt, att det kommer vara jobbigt, men det går ju verkligen att göra det här spelet enklare för sig. Så är det.
Men en bra liknelse det här att Dark Souls i Bloodborne kanske inte handlar om att maximera liksom lyckan, utan snarare att minimera lidandet.
Verkligen. Ja, det var verkligen bra sagt faktiskt. Det känns väldigt sant. Ja, okej. Har vi några andra spontana tips, eller ska vi gå vidare in på jag vet inte, spelet i sig?
Ja, det tycker
jag. Tycker det är dags.
Dark Souls 3, det första som slog mig när jag startade upp spelet var den otroligt pampig och tonande musiken med titelskärmen. Det känns verkligen här som att de slår på alla trummor de har, så att säga. Jag fick den känslan att det här kommer vara ett episkt äventyr. Det tyckte jag var lite roligt. Sen skulle vi kunna prata lite kort om vilka klasser vi har gjort, alltså hur när skapandet av era karaktärer gick till. Jag vet ju att Peter har väl en liten speciell, du tyckte det var så roligt att göra dina karaktärer, så du gjorde väl flera stycken.
Ja.
Men vi andra som valde vi bara en klass och körde vidare, eller är det någon annan som också gick tillbaka och bytte?
Jag behöll min klass.
Vilken klass var det då? Låt höra hur tänkte.
Jag tänkte så här att jag gick igenom de klasserna som fanns och tyckte att ganska många kändes lite, inte klyschiga, men de var så väldigt hårt mejslade i ett specifikt sätt att spela. Så jag fastnade för en klass som heter Herald av främst två anledningar. Det ena var att den hade ganska bra startvärden i strength och dexterity, vilket gjorde att jag kunde liksom växa lite grann mellan dem och trycka upp båda två ganska snabbt. Och det andra var att startvapnet var spjut. Och jag tycker att spjut är ett jätteroligt vapen. Det är mitt favoritvapen i Bloodborne, och jag väljer alltid spjut i rollspel när jag får möjligheten.
Ja, då var det väl ett bra val där då, känns det som. Vad valde du för sån här startgåva? Kommer du ihåg det?
Nej, det har jag faktiskt redan glömt. Jag visste inte.
Jag visste inte det fanns så mycket roligt. Jag tog ringen. Det gjorde inte alla där.
Jag visste inte att ens att det var viktigt, så att jag tror jag har knappt faktiskt glömt vad jag tog.
Det har väl gått från att bli mer och mer oviktigt, känns det som, i de här spelen.
Ja, det fanns inget så här mystiskt föremål så här.
Nej,
här är en sten. Ja, Dark Souls, inte vad gör.
Dark Souls 1 hade ju sin nyckel som var ganska, det var ju ett bra hjälp på vägen.
Master Key.
Ja, precis. Det underlättade ganska mycket. Jag kommer inte ihåg Dark Souls 2, men det känns som att man har gått ifrån att det ska vara så himla viktigt vilken gåva du tar, utan det är mer bara som en klapp på axeln snarare än någonting mer. Ricky, vad körde du för klass då?
Ja, jag tänkte jag ska ju ha mitt sköld och svärd som jag alltid spelar, men sen så vill jag ha någonting som jag kan fega med på avstånd, så att en pyromancer blev det. Kasta lite eld. Startat med en sån.
Nej. Kunde du kasta eld direkt från början då? Fick man?
Ja, man har fireballs direkt.
Just det. Underlättade det någonting? Är det ett tips man kan lämna till de som har lite, för det var ju en väldigt stor skillnad i första Dark Souls. Spelar man som Pyromancer så vart det ju väldigt mycket enklare.
Ja, det skulle säga, alltså speciellt bossarna, för ingen av de första bossarna gillar eld speciellt mycket, så att det är ett litet tips.
Ja,
så tar det ju tag för gubben att kasta liksom. Han ska stå och sen hiva iväg den där, så att man är lite sårbar då, men nej, men absolut, det är ett tips.
Jajamän. Härligt. Ja, jag spelade som Warrior för jag ville ha någonting som var, vet inte, jag ville fokusera på styrka, och det var väl den starkaste som kom egentligen att välja, så att det gjorde valet ganska, ganska uppenbart. Fick min yxa, fick min stora, runda, vackra sköld, så jag var nöjd med det. Jag valde även ett fire gem till startgåva, och det är väl också ett tips jag skulle kunna lägga fram, för att det var en väldigt bra investering. Det kom ju lite grann, vi kan prata om det sen i Firelink Shrine, men den hjälpte mig senare på vägen. Då har vi bara en man kvar.
Yes.
Sorcerer.
Ja, fast det blev ju inte det när jag gick emot alla mina inre känslor och skapade en mercenary. För jag fastnade för att kunna dual-wielda svärd. Tänkte att det är nog bra. Fast det var ju min Bloodborne-hjärna som tänkte då.
Du aktivt undviker sköld alltså?
Ja, jag tänkte att på sikt så ska jag väl kanske kunna få göra det. Men det var ju helt fruktansvärt jobbigt. Jag kom ju inte förbi första bossen. Den första gången jag, alltså första, vad heter det? Min första karaktär försökte jag så många gånger med så att mitt vapen inte gjorde någon skada längre. Och jag fattar ju inte att, alltså jag trodde att det var så. Alltså jag satte mig aldrig vid elden aktivt när jag restartade, för jag tänkte att man restartar och vapnet går sönder, då är det meningen att man ska klara bossen innan dess. Så att jag gjorde väl 4 stycken mercenaries där vapnen liksom lyftes ner och bara, okej, jag gör väl om min karaktär då. Tills jag testade något annat.
Ja.
Och då testade jag en assassin, för den har pilbåge, tänkte jag, men okej, jag kör pilbåge då. Det kanske funkar bra. Gick åt helvete det med. Och sen så skrek jag ut på Twitter i förtvivlan, och då var det Fredrik med CK som skrev, köp Pyromancer för det är en bra nybörjarklass.
Mm.
Och då blir jag så här, yes, vad roligt. Då får jag dessutom kasta lite magi, så får jag liksom 50-50. Det är ju superbra. Skapade en sån, och så var det något som sket sig med den, så jag, nu är det min andra Pyromancer-karaktär som jag lyckades ta mig förbi bossen med och kör med.
Okej, okay, så det blev en Pyromancer.
Ja, men det är ett väldigt bra en nybörjarklass, för som sagt, första bossen tar ju skada utav eld i sitt andra stadie, och därför valde jag också de här bomberna. Ja, de valde jag också på när jag körde mercenary, tänkte jag måste ha eld, så att då tog jag bomberna som start item till dem. Men nu när jag hade Pyromancer så kunde jag ju lyckligtvis då ta den här livringen, så jag har lite extra hälsa. Så det är en svår start, men nu är jag jättenöjd med min Pyromancer.
Ja, ni hör där, det är inte alltid det blir rätt första gången, men 8:e gången då.
Ja, något sånt.
Skam den som ger sig.
Ja.
Aha, okej. Okay. Ja, men då har vi våra karaktärer klara. Och om vi då ska gå in på Cemetery of Ash, som är området egentligen som vi vaknar upp på. Det första som jag la märke till var att klockorna ringde när vi vaknade. Och det var någonting som jag bara noterade, för det kändes som att man gjorde en liten grej av det.
Mm. Och man vaknade inte från en säng eller, utan man kravlade upp från en
kista. Precis, du ligger ju här på cemeteryn och ja, du har väl sett i bättre dagar, känns det som. Men någonting får dig i alla fall att slå upp ögonen igen och vakna till liv då. Och det är där vi börjar. Första delen egentligen är, du tar dina första stapplade steg och kan läsa en del skrifter, alltså messages, meddelanden som man har lämnat på marken. Och det är ju den tutorial som From Software ger. En 8-10 meddelanden där du förklaras hur du slår, vad du gör för att hålla uppe din sköld.
Går igenom alla knappar i stort sett.
Ja. Och sen släpper de dig därefter.
Ja.
Det första jag tänkte på är att det här är... Fienderna är aggressivare och lite svårare än Dark Souls 1 och Dark Souls 2. Jag vet inte, Bloodborne... Nej, det var också ganska svåra fiender i början. För att tidigare så har det varit att man har haft ganska mycket frihet att kunna lära sig slåss på ett väldigt enkelt sätt. Alltså fiender kanske som inte ens har slagit tillbaka. I alla fall Dark Souls 1 var så. Tvåan var ju kanske inte jättemycket så. Men här i trean så är fienderna ganska aggressiva.
De påminner ju ganska mycket om de här byborna i Bloodborne. På det sättet att de har en del liknande vapen och de varierar sig lite grann mellan några avståndsskyttar och sen några med kanske inte högafflar men nära nog i varje fall som går till anfall. Så att det gav ju mig flashbacks till Bloodborne, att de känner snarlika. Själva området tyckte jag också var ganska domedagslikt, men samtidigt lite identitetslöst. Jag tyckte att det stack inte ut så där mycket, men det kan vara också att Dark Souls 3 väljer att spara lite på krutet innan man slås av det.
Jag håller med om det.
Ja, faktiskt, jag också. Jag tänkte också på det, att just början är ganska, miljöerna är inte så otroligt storslagna direkt, utan det är ganska nedtonat på något sätt.
Ja, men just, den ger ju en känsla av att man biten. Vaknar upp liksom i rännstenen, alltså så långt ner man kan komma. Sen blickar man upp så ser man det där stora slottet ovanför sig.
Ja, man har ju en gigantisk mur där som man bara ser liksom finns ovanför en. Och precis som ni säger, sen ju längre fram man tar sig, så uppenbaras ju att det är ett slott som man har bakom sig. Man går ju från slottet som det ser ut. Men det som jag tänkte på är det här som kommer uppe till höger. Så finns det en liten gång när man har tagit sig en bit framåt här. Du möter
ett meddelande på marken.
Precis, och kommer du ihåg vad det står där?
Turn back.
Och hur gjorde vi?
Absolut jag, inte.
Jag turnade back.
Du gjorde det? Ja.
Jag kikade inte ens, jag bara nope.
Oskar, vad gjorde du då?
Jag gick in och tittade. Och sen så såg jag liksom att det var någonting stort och vitt och taggigt som låg där en bit in. Och jag funderade först på eller som, är det här någonting jag ska göra, eller är det någonting jag liksom bör undvika? Så att jag bara noterade och sen tänkte att kanske sen.
I'll be back.
Ja, det är det som är det fina. Man kan ju alltid komma tillbaka. Ja, jag fortsatte i alla fall. Jag såg vad det var och jag tänkte att jag ska göra ett försök. Så att jag var rätt nöjd för att jag lyckades ta den på mitt första försök.
What?
Det var inte jätteenkelt, det var det inte.
Vad får du när du, vad är din belöning?
Din belöning är ett objekt som heter Titanite Scale, som alltså uppgraderar dina vapen från +4 och uppåt, tror jag. Där vet vi inte någonting mer egentligen. Så att du får någonting som heter Titanite Scale. Och läser du vad säger man?
Beskrivningen.
Nej. Ja, tack. Så står det där att det används för att uppgradera dina vapen. Men det var en ganska lång fight, kom jag ihåg. Och det var ganska nära att det skulle gå till sig. Så att det var
den har ganska förutsägbara moves. Men går man dit det första man gör, då gör man inte mycket skada.
Precis, jag skulle nästan rekommendera, alltså, om man är hyfsat ny eller om man inte känner sig, då vänd om ett ganska bra tips där.
Men läste du vad den där fienden var för någonting också?
Nej, det är ju en blå lizard ju.
Precis, det är ju en sån här liten som man har träffat på i alla andra spel. Som har typ muterat på något sätt.
Precis, det stod någonting om att den hade börjat käka souls och de hade vuxit i dem. Eller,
var läste ni det någonstans?
Det stod på någonting.
Det måste ha varit den där scale.
Ja, det stod nu på scalen, precis. På den Titanite scalen stod lite större. Jag vet inte om det var att den hade ätit de här Titanite Shards. Nu kommer jag inte exakt ihåg, men det hade med det att göra i alla fall. Så att det var en sån liten som hade muterat och blivit lite större.
Man kan ju gå in och bara springa in och sno den här, vad det nu är som ligger till vänster där inne. Det är ju en sån här liten lysande, ja, någon grej på ett lik som man kan springa in och sno och springa tillbaka utan att den följer efter genom gången sen. Ja. Det gjorde jag.
Ja, just det, just det. Det är bara, det, jag tror att det är en vanlig soul dita, va? Det är inget
speciellt. Ja, det är ju inget revolutionärt häftigt så. Men jag försökte slåss mot den en gång och märkte att givetvis så tog den ju relativt bra skada på eld. Så jag fick väl ner den till, ja, jag fick väl bort en tredjedel av livet bara genom att göra avståndsattacker med min eld. Och sen kände jag att jag orkar inte, alltså det är inte värt det, så då sprang jag vidare ändå. Men är man trägen så hade det ju absolut gått.
De flesta fiender är ju ganska känsliga för eld. Har det varit så i tidigare Souls-spel också?
Ja, det ska jag säga, mer eller mindre. Sen kommer det ju bossar och sånt som liksom själva,
som nästan består av eld.
Ja, som bemästrar det själv. Och då märker man, men man ser ganska tydligt på bossarna vad de är svaga för och inte. Men eld brukar ju vara en sån klassisk grej som alltid funkar.
Det är väl lite grann ett tema också i serien.
Ja, precis, precis. Det finns också en Miracle Chime, kan vi säga, också här uppe till höger. Jag tror inte du behöver gå hela vägen upp till den här blå lizarden, utan den är nog lite nedanför. Men det är just för att kasta mirakel. Så det kan vara värt att notera och plocka upp det. Den ligger där någonstans till höger. Yes. Ja, och sen tar vi oss väl vidare och vi kommer väl till vår första bonfire egentligen.
Ja, en sak till plockar man upp innan vi lämnar just det här området, och det är ju en Ashen Estus Flask.
Just det, precis.
Då undrar man lite, jag har redan en flaska, men den här flaskan är blå.
Exakt, precis. Ja, vad bra. Det är precis det som man tänker på också när man kör igång spel, att man har ytterligare en sån här bar som man inte haft i Dark Souls 1 eller Dark Souls 2.
Nej, det fanns i Demon Souls.
Precis, precis. Och det är väl egentligen FP kallar de det, men jag säger en mana bar.
Ja, vad står FP för?
Focus.
Focus.
Precis, precis. Så att här har du en ny flaska i uppsättningen. Du har alltså en blå flaska och sen har du dina tidigare Estus-flaskor, de vanliga gula då, som återställer livet. Men det här återställer din focus som du använder egentligen när du dels kastar magi, men även använder det här nya som heter Battle Arts, som vi inte har nämnt i och för sig.
Weapon Arts.
Det känns som, vad sa du?
Weapon Arts.
Ah, Weapon Arts, precis, precis. Det känns lite grann som att det är någonting som man har tagit från Bloodborne, lite grann. Eller, vad säger ni?
Ja, lite grann tror jag nog. Även om det inte är lika coolt som i Bloodborne.
Nej.
Det gjorde de bättre i Bloodborne, det håller jag med om. Jag tror att det finns en ganska distinkt skillnad mellan hur man behandlar vapnen i Bloodborne och i Souls-serien. I och med att jag spelade Bloodborne först, så var det liksom mitt första möte med From Software, och då var det alltid en sån gigantisk belöning när jag fick ett nytt vapen som jag genast ville experimentera med och prova och se hur det kunde liksom förvandlas och göra nya attacker. Medans i Dark Souls så får jag nya vapen ganska mycket hela tiden. Och många är ganska lika varandra.
Ja, de är väldigt skilda åt där, de där två spelen. Mycket av, eller mycket kritik som Bloodborne kunde få var ju lite grann här att folk som kom från Dark Souls 1 och Dark Souls 2 kände sig lite tillbakadragna, eller vad ska jag säga. Alltså att du inte hade samma möjligheter med just vapnen. Om vi tänker oss Dark Souls 2, kanske förekom 50 olika alternativ på vapen. Så kanske i Bloodborne, bara för att dra en liknelse, så kanske det finns 10, 15. Ja. Alltså sen är det såklart att de här siffrorna skiljer sig, men det är ungefär den uppfattningen man kan få. Så att jag förstår att det är lättare då kanske att gå från och börja med Bloodborne. Fast samtidigt, ja, då tappar du lite grann den här nyfikenheten på vapnen, för du känner inte att de har samma skillnader.
Men kan, alltså de har väl lånat lite grann ifrån Bloodborne. Har man alltid haft olika typer av attacker och sånt som man har nu i, alltså på R1 och R2 till exempel? Har det alltid varit så?
Ja, det har det. Ja, det har det varit. Det enda som är skillnaden nu, det är de här weapon archen som du kan använda då.
Ja.
Alltså att du kan.
Det har inte jag använt alls faktiskt.
Nej,
tror jag.
Nej, inte jag heller. Man glömmer bort att det finns typ.
Ja, jag vet inte ens vad det är. Alltså så. Ja.
Det är ju,
det beror på,
precis. Alltså, det beror ju lite grann på. I vanliga fall, när du har en sköld in i vänster hand, så de flesta sköldar innebär L2 att du gör en sån här ripost. Alltså att du slår upp fiendens anfall för att kunna göra
en,
precis, för att kunna göra motattack. Det funkar inte med alla sköldar. Men om du väljer att ha ditt enhandsvapen i två händer, så blir L2 eller ja, motsvarande knapp då, en helt ny attack som är unik för varje vapen eller vapenklass.
Precis, och där du använder de slagen så drar du från den här blåa baren som vi pratade om förut, den här fokusbaren.
Okej, okay. Det här hade jag ingen som helst aning om. Nu blir spelet lite större för mig.
Och det kan vara ganska stor skillnad mot vissa fiender. Jag vet, vi kommer till lite senare, men jag använde just weapon arts ganska mycket i början. För på det vapnet jag hade, den här battle axen, så var det väldigt användbart. Sen skiljer det sig lite grann beroende på vilken typ av vapen du har. Om du har ett vanligt svärd eller ett långsvärd eller så att det är så man har delat in det.
Men det måste ju vara för att flirta med oss som började med Bloodborne. För det var ju verkligen så highlight i spelet var ju att byta mellan, alltså där typ satte man ihop, plockade isär vapen på ett annat sätt. Och tog det liksom från enhandsfattning till tvåhandsfattning och sånt. Och det är väl den delen som de har tagit in här då. Och det älskade jag verkligen Bloodborne, hur kul det var.
Ja, men det
liksom,
det.
Hur man applicerade olika strategier med vilken typ av samma vapen, fast vilken, liksom, hur man valde att använda det och sånt.
Att det finns liksom variation i dem. Ja, det är väl det lite grann jag var inne på. Att jag tror att de har tagit det, som du säger, just från Bloodborne och får flirta med de som kommer därifrån. Så att man inte ska känna sig helt borta.
Då kunde de ju förklara det på ett bättre sätt. För som sagt, jag hade inte en susning om att det här existerade. Jag trodde att blå bar, mana, jag är pyromancer, den är till magi, punkt.
Men nu vet du lite mer.
Ja, jag säger det. Man måste prata om det här spelet för att uppskatta det. För annars så slår man in huvudet i en vägg och kanske liksom sitter fast i den väggen tills man facepalmar och bara, aha, var det så här man skulle göra om whatever i det här spelet?
Eller så slår man på den här podcasten framöver och blir helt upplyst och bara sitter och bara nickar instämmande till varje ord vi säger.
Det kommer nog många göra, tror jag.
Ja, det får vi hoppas. Om vi går vidare då. Vi har ju första bonfiren som vi vilar oss vid. Och sen där öppnas väl miljön upp lite grann. Vi har ju ett hav nere till höger bland annat. Och
det blir lite sol kommer fram där också.
Precis, det blir lite ljusare och lite finare. Och tittar man tillbaka här, så det är väl här egentligen tror jag man ser det här slottet som tonar upp sig. Lite grann att det blir lite mer majestätiskt på det sättet. Jag gillar verkligen det här i början här. När man kommer just runt bergskanten och ser liksom hur miljön bara pang, öppnar upp sig som en tavla. Väldigt, väldigt vackert.
Det är spelets anslag. Man försöker presentera vad som komma skall.
Ja, absolut. Man ser en bit ner till höger så eller det är en form av arena kan man nästan se. Som om man står vid bonfire. Och man misstänker, eller jag misstänkte att där kommer något form av utspel spelas. Eller vad man ska säga. Det kändes som att det här kommer vara trubbel i alla fall. Ett litet tips här som jag tänkte på är att nere till höger efter kanten på den här berget som du står på, så finns det 5 stycken firebombs som man kan gå ner och hämta upp.
Bakom 2 fiender ligger ju det.
Precis, du har 2 fiender som står och vaktar där. Och de firebombsen kan ju vara till bra användning om en liten stund bara.
Ja. Det är väl väldigt, väldigt medvetet placerat för att man ska förstå och begripa det, känns det som.
Men ska vi gå vidare ner i arenan eller? Har vi något annat vi vill tänka på? Någon som...
Ja, det är väl bara att fortsätta att läsa de meddelanden som finns utlagda, för tutorialdelen fortsätter ju in hit och lär en några nya trick också, som fallande attacker och hur man hoppar.
Just det, bra. Precis. Precis, du ska hoppa över en bit för att nå en kista här framme, va?
Ja,
ja, det ligger ett lik ovanpå en kista som man måste trillhoppa ner för att få. Jag har inte riktigt fått kläm på det där. Jag har lyckats nå den en gång av alla 50 gånger jag har spelat om den här sträckan. Jag vet inte hur man gör. Jag tycker det är jättesvårt att inte liksom, vissa gånger så gör jag en rullning ut över kanten och andra gånger så bara vill den inte hoppa.
Du har ju inställt, det finns ju två varianter för att hoppa i de här spelen. För det första så måste du hålla ner cirkel, nu pratar jag PlayStation, för att springa. Det är det första du måste göra, så du måste komma upp i det tempot att du springer. Sen så kan du antingen ha att du trycker ner R3, alltså right trigger 3, för att göra själva hoppet. Och då är det bara att sikta så nära kanten du kommer och sen trycka på R3, så förhoppningsvis så kastar.
Det måste vara L3, va?
R3 blir svårt om du ska hålla in i cirkel.
Ja, det är jobbigt.
Vänster spak då.
Ja, springspaken.
Jag är ganska säker på att det var R3. Ja, men det kanske är L3 då. Ja, är L3.
Ja, annars blir det väldigt konstigt grepp.
Jag bytte i varje fall ganska snabbt till att ha cirkel som hoppknapp också.
Ja, det är ju OG-uppsättningen.
Så är det. Det var ju det som körde från Dark Souls 1 och så att jag kör också det. Så att du kan ju ändra det menyerna i sådana fall.
Aha.
Och då är det helt enkelt att du håller in cirkel för att springa och sen, vad gör man? Dubbel. Nu blir jag
trycker snabbt en gång på
precis.
Cirkel igen.
Ja, så kastar så du dig framåt.
Flyger den iväg.
Ja,
ja okej. Okay. Ja, då är det ännu ett tips. Bra, bra.
Jajamän. Men vi går väl ner mot arenan. Och in där i mitten så ser vi väl en form av staty som står på knä lite grann.
Anar vi oråd.
Och vi anar oråd.
Vad säger man?
It's a trap.
Ja.
Turn back. Gå ingenstans.
Exakt. Jag gick ju bara och väntade. Jag hade ju skölden uppe. Jag har ju för sig alltid. Men här tänkte jag att nu smäller det ju.
Men så gick man närmare. Sen tänkte man, nej men det kanske inte smäller.
Nej, precis. Men vad är det på ryggen? Vad är det som rör sig, tänker jag där? Det är något svart som cirkulerar runt. Det ser inte ut som att den här statyn mår så himla bra. Det är någonting som försöker komma ut här bak i nacken.
Tack, Resident Evil 4. Tack. Det är därifrån det kommer, allt sånt där.
Nej, det kommer från det här svarta geggan som de har i ögonen i X-Files.
Eller Prometheus.
Eller Prometheus-geggan, ja.
Okay. Oh,
Prometheus. Den som man ska leka med om man är en idiot
scientist. Ja, verkligen.
Man kan väl kalla det för liksom the goo of plot device. Den geggan som gör exakt vad den bör göra för att få plotten vidare.
Ja. Väldigt användbar svart gegga som man kan kasta in lite här och där. Mm. I alla fall, man drar ut någon form av svärdsliknande ting ur den här riddaren, eller vad det nu försöker vara för någonting, som genast flyger upp och presenterar sig som Ludex Gungdyr.
Yes.
Och pampig musik då.
Nu har jag hört flera säga det, men är det inte ett i början? I hans namn Judex. Syrsljud.
Ska vi behöva googla det här eller?
Jag har ett Google-resultat framför mig och där har jag skrivit med ett L.
Jag tror det var 100%. Ludex.
Det där får ni kolla upp. Jag tror det är I faktiskt.
Jag tror inte det.
Vad satsar du?
2000 kronor.
Taget.
Med fingrarna i kors.
Jag med.
Ludex Gundyr.
Skitsamma.
Yes, Ludex Gundyr i alla fall reser sig upp och musiken börjar. Och vad gör vi? Hur går det här?
Åt helvete fullständigt.
Åt helvete. Ja, vad säger vi andra?
Oscar, jag har ett dödsfall på den.
Ett dödsfall.
Jag tog ett dödsfall också. Jag var inte riktigt beredd på den andra fasen. Vilken räckvidd.
Nej, och man ser ju knappt sig själv när man är liksom up close.
Precis.
Man försvinner.
Jag tror att det var en ganska vanlig utgång i den här fighten. Att de flesta, eller jag är likadan som er, jag dog också i andra fasen. Det känns som att de ville använda den för att presentera det här nya elementet på något sätt i Dark Souls 3. Att saker och ting kan se ut på ett sätt men sen mutera sig, eller vad man ska säga, förvandlas. För det händer i alla fall här i den här fighten.
Jag har två frågor då angående fighten till er som är så jävla duktiga och tar den på andra försöket. Hur fan håller ni er undan fas 2?
Vi håller oss inte undan, utan jag i alla fall
upp med skölden.
Upp med skölden och gå in på kroppen egentligen. Ja. Det är ett vanligt, känns som ett vanligt misstag eller man ska säga, eller en vanlig grej som man gör i de här spelen, är att när någonting ser väldigt stort och farligt och kommer springande mot dig, så det du egentligen ska göra är att visa vad du själv går för och bara möta upp det här hotet och rusa emot det. Oftast, oftast funkar det. Funkar den taktiken ganska bra.
Daskar de med skärten, det är väl det vanliga
man brukar. Ja. Möta upp tjuren och sen cirkulera och håll dig nära benen och daskar dem i skärten.
Mm, funkar på i stort sett allt.
Ja.
Jag fick ju YouTubea mig till lite strategier, och det var så här, man skulle hålla sig på hans högra sida där han har sitt spjut, och så liksom försöka cirkulera runt och slå han i ryggen, och så mycket kan jag ju förstå, för han har ju räckvidd som ett, jag vet inte vad, så fort han gör utfall med sin sån här hellbard, vad heter det på svenska?
Hillebard.
Hillebard. Men sen i fas 2 så fick jag ju dunderstryk alltså varenda gång. Ja, och då, men jag vågade ju inte gå nära heller, för det kändes som att han svepte med den äckla klon varje gång jag gick nära också. Det var, alltså för mig var det verkligen supersvårt.
Det enda man måste passa sig för när man är nära, det är hans grepp som man kan göra. Han kan ju plocka upp en.
Ja, men den är ganska långsam, ja, den ser man komma. Men alla de här andra attackerna, jag tyckte det var lättast när han, jag sprang ifrån han, och då gjorde han ett typ jättehopp och landar, som är skitenkelt att rulla, eller rulla ifrån. Och sen sitter han ju ner på knä i en sekund eller två innan han reser sig. Och då kunde jag få in 3-4 slag kanske, med tur. Men annars så är det, fy fan vad svårt, tyckte jag. Verkligen. Så jag är väl nybörjaren som får representera alla som är kassa på det här i början, antar jag.
Ja, men det är ju så att det finns ju olika sätt att göra de här bossarna på också. Det är ju, jag tycker att det var väl en hyfsat standard Dark Souls-boss, känns det som.
Okay.
Cirkulera, gå nära, håll skölden uppe och just försöka slå han där bak.
Jag är inte van vid den här cirkuleringen. Nej. Eftersom att i Bloodborne så skulle man ju mer liksom hetsattacka och sen så hoppa bakåt snabbt. Det gick ju inte att cirkulera i och med att du inte hade någon försvar.
Nej.
Så jag är ju verkligen inte det i muskelminnet.
Nej. Nej, då blir det inte svårare just i såna här fighter. Då är det inte så konstigt att du hade problem heller.
Nej.
En grej som jag tänkte på som jag vill bara snabbt är att det här mutationen som man gör. Jag drog ganska snabbt paralleller till Dark Souls 1 och The Abyss som finns där. Det är någonting som de pratar om i första Dark Souls lite grann. Och det var egentligen bara det jag noterade, just att det känns som att det finns lite likheter och paralleller. The Abyss är ju, hur ska man förklara det nu då? Det är som ett område i världen som existerar på ett parallellt plan. Det är ju så himla svårt de här, det är ganska luddigt. Men det är i alla fall ett väldigt mörkt, väldigt hemskt ställe där du inte vill vara egentligen. Och där sådana här typer av svarta ting verkar härstamma ifrån lite grann. Ja, det kan bara vara värt att notera. Det var bara vad jag gjorde i alla fall.
Generell fråga. Hänger Dark Souls-spelens värld tillsammans? Alltså kan du, den här jämförelsen som du gör nu, är det för att det är så pass likt att de har bara inspirerats av sig själva? Eller kan du härleda dig till att allting utspelar sig i samma värld, universum, planet, jord? Ja,
det drar jag det till. Det utspelar sig i samma typ av värld nu då. Om vi vill likna det med typ jorden eller någonting. Så har de här ställena kopplingar sinsemellan.
Okej.
Ja, det kommer ju visa sig ganska klart lite senare i Dark Souls 3. I alla fall kopplingen till Dark Souls 1.
Precis, precis.
Samma karaktärer och...
Ja, det har vi ju precis. Det är det som kommer här uppe i Firelink Shrine. Så det är helt rätt. Ja.
Innan vi drar vidare där, så får jag nog ge Rickard rätt ändå om namnet. Jag dubbelkollade och...
Det är så?
Ja, alltså anledningen är att det är ett i början, men det är lätt att tänka på det som ett litet L. Så det är Judex Gundyr.
Judex. Ja, men du ser.
Har du Swish eller?
2000 kronor rikare då. För mig blir det en fattig helg.
Behåll dem.
Åh, vad snäll du. Ja, jag har studentlitteratur jag måste köpa. Så
ja,
att det...
precis. Men vänta fan, det har jag med.
Men då har vi rätt ut det i alla fall. Vad säger vi någonting mer om den här bossen eller? Han, förr eller senare så plockar vi i alla fall ner honom allihopa, ja. För att ta oss vidare härifrån, annars är vi kört.
Ja.
Du får ett objekt som heter Coiled Coiled Sword. Och sen så även att Ember Restored står det när du dödar bossen. Kan börja med Coiled Sword. Beskrivningen säger sword missing from the shrine bonfire. This sword is only, jag vet inte ens hur man uttalar de här orden, bequeathed to chosen ash as judged by the judex who awaits the arrival of ash as a scabbard. Ja, engelskan.
Var inte det bossen då?
Jo, precis. Judex, ja. Precis. Det är det som står på att han, och jag tolkar det som att han liksom, ja, han väntar på arrival of ash. Han är någon form av ashbödel, verkar det som.
Han vill slåss med Pokémons då kanske, om han väntar på ash.
Badum. Den andra grejen som man också kan tänka på är, vad heter det, just det där med Ember. Står det, Ember Restored kommer ju fram, och helt plötsligt så verkar det som att vi ser lite mänskligare ut, och det verkar också som att vi har lite mera liv. Jag vet inte om ni noterade det här.
Jo, men det tog lång tid för mig att fatta hur det hängde ihop med allting.
Vad så vet, varför har han, vem har stuckit svärdet i bossen, eller är det bara att bossen luras?
Det är högst oklart.
Okay.
Som mycket annat i de här spelen. Det är öppet för tolkning. Vad skulle du själv säga?
Vad jag skulle säga?
Det är bara hitta på någonting.
Ja, nej, precis. Jag kan ju dra det ur vilken röv som helst. För jag kan ju ingenting om den här världen och vet ingenting. Så att det är ju bara, det bara är så liksom. Jag tror man måste känna till mer lore för att kunna försöka pussla ihop en rimlig förklaring till vad, alltså vem som har satt svärdet här. Eller om det bara är liksom haha. Det kanske är det svarta gojset som gjorde det och sen satte sig i honom.
Det är ett ganska bra typexempel på hur de här spelen berättar sina historier och sin lore. Väldigt mycket sånt här text och rätt öppet för tolkning, precis som vi är inne på här. Vem har satt svärdet i magen på den här riddaren, och varför, och vem är riddaren? Vad är riddarens syfte?
Mycket berättande sker via miljöer också. Att man får läsa in i miljöerna vad det är som försiggår.
Precis. Man ser ju bland annat här på den här arenan som vi är på, så är det en gigantisk kista, alltså en gravkista, som jag misstänker att han möjligtvis har legat i. Och det är även ett gigantiskt träd som sträcker sig ganska högt upp, alldeles bredvid kistan. Så det finns ju liksom saker man kan tolka in i det. Jag har ingen aning. Men jag vet inte vilka slutsatser jag ska dra här alls faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det är mer att jag noterar och sen går jag vidare och hoppas på att det kanske förklarar sig framöver.
Om man läser lite trivia om den här bossen, så står det att judex betyder judge på latin. Och gund, nu läser jag på engelska, means battle in old Germanic. Together it means judge or test battle. Det är lite coolt. Här får du prova din styrka liksom, dina skills.
Fränt, ja. Det vi var inne på lite grann var lite kort det här med Ember. Kan jag förklara det lite snabbt där, att det står, texten som är på Ember är: no unkindled can ever truly claim the embers that burn within a champion's bosoms, which is precisely what makes their yearning for warmth so keen. Återigen, mystik. Svårt att utgöra egentligen. Unkindled är ett ord som vi kommer komma tillbaka till också.
Det betyder ju otänd.
Ja. Och så Champions Bosom är också någonting som man kanske kan lägga på minnet. I alla fall, vi fortsätter och så vidare, eller? Upp mot Firelink Shrine.
Får jag säga en sak bara? Eller fråga en sak? När man dör i det här spelet, då blir man inte sån här undead, va? Har ni tänkt på det? Utan man ser fortfarande ut som en människa.
Ja.
Fast man kanske tekniskt sett är en undead, men alltså man blir inte den där,
precis,
otäcka saken.
Nej.
Vad säger vi om det?
Jag hade tänkt fråga vad hela den där grejen handlar om, men jag gissar att ni har tagit upp det i ert första avsnitt, så jag tänkte att det blir nog bara upprepning. För det där har inte jag fattat heller alls.
Undead.
Ja,
Undeadandet var ju, The Undead Curse kallas ju mycket, och det kommer ju från Dark Souls 1 precis. Och vi pratade lite grann om det i första avsnittet. I korta drag, vad säger man, lågan som brinner, The Flame, som de mycket pratar om i alla de här spelen som håller på att slockna. Alltså någon måste link The Flame. Det är en eld som brinner som håller på att slockna och mörker kryper sig på. När det händer i världen, så kommer The Undead Curse. Alltså då blir saker och ting undead, alltså människor och liknande. Så det är ju en curse som ligger på mänskligheten, om man ska säga.
Okej, har det någonting att göra med det här Praise the Sun som man har sett citerat överallt?
Nej, det skulle jag inte säga. Praise the Sun har en annan, det har med en annan karaktär. Det har med Gud från första spelet att göra.
Okay.
Och lite andra saker.
Oh, fan.
Ja, innan vi kommer in i Firelink Shrine, så kan det bara vara värt att notera att om du går upp till vänster så möter du en ganska duktig samurai-liknande karaktär.
Jävlar vad jag dog där.
Det här stället missade jag första gången.
Alltså?
Det upptäckte jag när jag kom tillbaka långt mycket senare.
Hade du något problem då eller?
Nej, det tog jag honom faktiskt.
Ja, jag hade, här var det, det här var, det var några försök.
Samma här, det tog lång tid, men det gick till slut.
Är det värt då? Varför ska man, jag sket i det, för jag fick så mycket spö så att jag tänkte att det här är inte för mig nu.
Han droppar ju ett väldigt, eller väldigt bra, han droppar ju ett svärd, en katana, som heter Ushigata. Och det är ett svärd som har funnits i Dark Souls 1 och Dark Souls 2, som är ganska bra att använda om du kör en dexterity build. Alltså om du siktar på att gå dexterity.
Som jag gör, så att, jag använder så att, den katanan ganska flitigt.
Ja, så där hör vi att det är värt det.
Som jag hade gjort om jag hade kört med min mercenary då, givetvis.
Jag spöade den här genom att använda det här weapon arts som vi var inne på förut.
Okej.
Här var det kom till användning för mig. För jag hade yxan. Och när jag kör min sa weapon arts efter det.
Ja.
Så gör jag en tjurrusning. Alltså då är han, då springer du igenom attacker. Så han attackerar och sen så gör man ett hårt slag liksom. Så jag bara matade den om och om och om igen. Så tog jag på det sättet.
Ja, för jag märkte att det gick ju inte att blocka. För han gör ju typ snabba stötar. Och sen så, eller om det var att jag blockade hans attack, och det gör han den här parerings vad det nu är, finish moven, som också liknar det här pistolskotts timingen i Bloodborne. Ja.
Det kallas visceral attack, kallas det i Bloodborne. Jag vet inte vad det kallas i Dark Souls riktigt.
Nej. Jag lyckas aldrig få in den själv någonsin, men han gör den mot mig hela tiden. Det är därför så han dör liksom, jag dör på ett, så fort han får in ett slag så är jag död.
Jag undrar om det är en repost han gör. Alltså att han, vad heter det, parerar slaget med svärdet. Jag är lite osäker. Jag tror inte jag råkade ut så där.
Det är det.
Men i sådana fall så är det en repost.
Okej.
Och det kan du ju själv göra också.
Det är svårt med tajmingen. Det hade jag svårt med i Bloodborne också. Det tog lång tid innan jag, fast det får man ju, man får ju ett litet pling eller vad det nu är, eller om det är efteråt, jag vet inte. Men jag hade svårt med tajmingen på pistolen där, och det känns som att jag kommer behöva öva verkligen för att få in den här också.
Jag lyckades nita den samurajen genom dels lite pareringar, men även genom att jag hoppade bakåt när han började liksom hugga och hugga, och när han var på sitt sista hugg och missade mig, så hoppade jag fram och slafsade honom ett par gånger och sen retirerade och gjorde det x antal gånger.
Ja, spö ska han ju få i alla fall, så mycket är ju säkert. Men jag behöver nog ta med mig lite självförtroende och lite skill när jag gör det.
En annan sak som kan vara värt att bara nämna lite snabbt här är att här blir också vårt första möte med Poise lite grann. Poise är... hur ska man förklara det? En form av stat som du kan få mer eller mindre av beroende på vilket vapen du har, vilken rustning och så vidare som du har på dig. Poise är väl egentligen staggering. Vad blir det på svenska? Alltså att man... Ni förstår vad jag menar när jag säger att man staggerar dem, va? Alltså man kan fortsätta slå och de kan inte göra någonting.
Får de i balans.
Precis. Poise på svenska betyder rakt översatt alltså ståndaktighet. Så man kan säga att poise betyder liksom en en tröskel för liksom när du tappar fattningen eller när du liksom blir tagen ur balans.
Precis, precis.
Så man tappar luften.
Ja.
Ja. Och en fördel med att ha vapen med hög poise är att du kan liksom få fienden ur balans. Så du kan bara fortsätta slå så länge som du har stamin och de kan inte göra någonting. Det här är också någonting som du kan råka ut för om du har lite poise. Så det är en stat som man kan hålla lite koll på. Många missar det.
Ja, nybörjartips då med andra ord.
Det har också ett tips. Bara ramla in här.
Mm.
Vill vi säga någonting mer eller vill vi gå in i Firelink Shrine?
Nej, vi kan gå in. Man möter en hund om man går till höger. Eller var vart en hund en gång i tiden. Det kan jag ju passa på att fråga då. Jag vet det. Om ni har tagit upp det här i avsnitt 1 så får du stoppa mig. Men varför är... Alltså alla i världen går ju bara runt på sina förbestämda rutter. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Är de någon typ av zombies? Mm. De reagerar ju inte förrän vi kommer in i deras väg.
Ja, vi pratade lite om det där i första avsnittet och det där har ju med att göra med det här The Undead Curse. Alltså det är inte bara människor som blir undead utan det är även hundar och levande ting överlag. Okay. Och du kan bara vara undead ett visst tag, till slut så blir du galen eller vad man ska kalla det. Och då är det någonting som heter Go Hollow. Du kan bara dö alltså som undead ett visst antal gånger förrän du Go Hollow. När du Go Hollow så är det egentligen som att du har tappat liksom dig själv. Då är du bara ett... skugga av ditt forna jag.
Ett skal,
precis, precis. Så du bara egentligen reagerar på attacker eller liksom att du kan inte åstadkomma speciellt stora gärningar i livet.
Så alla fiender egentligen, alla de här menlösa folken i städerna är hollows som bara liksom är som vegetables eller
vad säger man. Precis, precis.
Okay.
Mm. Så är det. Men vi går väl in i Firelink Shrine då.
Mm.
Och det första som händer här är väl att det ser väl helt fantastiskt ut, tycker jag. Med ljusen och musiken och
Det första som händer är att man ryggar tillbaka lite av namnet Firelink Shrine.
Ja, precis, mycket bra.
Varför gör man det?
För att det heter hubben, eller vad man ska säga, i Dark Souls 1.
Mm. Okej. Okay.
Första liksom viloplatsen du kommer till i Dark Souls 1 heter Firelink Shrine.
Där alla NPCs samlas.
Det är så här, vertikalt väldigt imponerande. Alltså det är flera lager på lager uppåt.
Ja. Så är det. Vi ser att det sitter en man nere till höger som ser lite tröstlös ut, som man kan prata med. Han förklarar väl lite grann om läget och han verkar väl inte direkt jätteglad. Han är inte överpositiv över situationen.
Ja, det är sur jävel.
Ja, han är lite bitter. Han säger så här: "We unkindled are worthless. Can't even die right." Och här blir vi alltså då benämnda som unkindled bland annat. Och det funderade jag lite grann kring. Det jag funderar kring det är mycket att det handlar om kindle, att man kan kindle bonfires i första Dark Souls. Kan du väl även göra i andra Dark Souls, va? Alltså att man uppgraderar de här bonfiresna och då heter det att man kindlar dem. Och nu är vi plötsligt någonting som heter unkindled. Och vi can't even die right. Han säger även att and they have us seek the lords of cinder and return them to their moldering thrones.
Och det finns ju ett antal troner i det rummet också.
Precis, hur många? Fem?
Är det fem?
Jag tror det.
Fem stycken är det. Fem troner som jag tycker påminner om Nexus i Demon's Souls. Hela det här påminner lite grann om Demon's Souls hubben. Just att det finns fem stycken sådana här objekt.
Alla gånger som du pratar om att det påminner om eller är samma som eller allting sånt som har att göra med de gamla spelen blir jag glad av. För hade jag varit i den situationen att jag hade följt serien från början så hade jag verkligen uppskattat de
här tillbaka
blickarna.
Det är jätteroligt. Det är
att det inte kanske hänger ihop men att det återanvänds och man blir så här, det här känner jag igen. Ja. Och jag älskar sånt.
Och sen att de gör det på ett värdigt sätt också. Alltså det är verkligen uttänkt. Man har inte bara slängt dit det bara för att ha någonting utan det finns en poäng med det. Mm. Det finns en tanke bakom det Så att det är jättebra såna här flörtar som man gör till folk som har suttit med spelen länge.
Men om jag minns rätt så var det väl inte en person man gick och levlade till i Dark Souls 1? Var det inte att man satte sig i bonfiren och levlade?
Jo, det stämmer.
Är det, för det, så, det var ju så här i Bloodborne. Är det första gången man gör det i ett Souls-spel?
Nej, det gjorde det även i Dark Souls 2.
Okej, okej.
Så pratade du med någon som heter Harold. Så var det en kvinnlig person som du pratade med, som var lite grann den som berättade för dig vad du skulle göra i spelet. Liknelser är ju, det är lite liknande också här. Det finns ju också en kvinna. Och hon hjälper dig också just med att levela upp dig själv. Och hon förklarar lite kort om läget. Hon kallar dig för Ashen One. Så att det här med aska igen återkommer ju här. Just Unkindle och Ash verkar ju ha av betydelse vad vi vet vid det här laget. Ja, vi har ju hon levla upp damen som är en Firekeeper heter hon. Det var ju så jag presenterade mig själv som i första inledningen av det här avsnittet. En Firekeeper är ju en utvald som tar hand om just och ser till att elden fortsätter att brinna. Bonfiren då. Och fungera som en, ja, men som en person som du kan få råd av och just levela upp då, som kan använda de här soulsen och göra dem till din egen, till din styrka. Det finns också en smed. Och det här är ett kärt återseende, verkligen, för någon som spelar Dark Souls 1. Just här så ser man ju på en gång att de kommer att knyta det här mot Dark Souls 1 väldigt tydligt. Okay. För att dra en liten kort parallell, Dark Souls 2 gjorde inte alls lika många kopplingar mot Dark Souls 1. Dark Souls 2 ville mer stå på sina egna ben lite grann. Det var inte alls lika mycket hintar mot den gamla världen eller den andra världen.
Men där fanns ju smed också.
I Dark Souls 2?
Ja.
Ja, absolut.
Men det var väl ett annat team som gjorde 2:an?
Ja, precis. Det var ju samma utvecklare, men det var ju ett annat team. Så att det var ju en helt annan director. Så att det finns ju massa olika. Vi pratade lite grann om det här i första avsnittet också. Men det här är i alla fall Andrej, smeden som han presenterar sig som. Och han finns där för att, som han säger, hjälpa dig genom att smida vapen. För han har hört att du är på jakt efter The Lords of Cinder. Ja, det finns så här kan du uppgradera dina vapen genom sådana shards som du hittar runt om i världen. Du kan även infusa ditt vapen. Det var här jag använde mitt fire gem för att infusa yxan. Då blir ju yxan också eldskada då. Så att det är också att rekommendera. Det gör ju det hela mycket, mycket enklare. Vad har vi mer här? Vi kan använda honom för att ändra på de här flaskorna. Det är väldigt bra att veta. Du har ju vid det här laget har du 3 gula flaskor och en blå flaska. Han kan hjälpa dig att göra så att du har 4 stycken gula flaskor och 0 blåa eller så liknande. Han kan liksom flytta runt dem. Så om man inte är magiker eller om man inte använder just weapon arts speciellt mycket, så är ju ett tips också där att flytta över så att du får 4 livflaskor istället för bara 3. Det finns en kvinna också där som säljer lite olika saker. Hon säljer bland annat firebombs väldigt billigt. Hon säljer lite source spells och lite miracles. Och hon säljer även en nyckel som kostar 20 000 souls. Ska vi prata om den?
Jag har tänkt att fråga Twitter om den, om jag ska samla till att köpa den med en gång, eller om det är liksom för den. Jag måste ju samla väldigt mycket vid min level jag är nu även för att få den, tycker jag. Så det är liksom om jag ska hamstra för att ta den med en gång, eller om det är något senare i spelet.
Oskar, vad säger du?
Jag har gissat vart den går någonstans, men jag har inte köpt den.
Jag har ju köpt den och jag har använt den. Men minnes viker mig lite grann nu om jag ska säga att det är värt det eller inte. Du hittar en del saker som kan vara användbara.
Men det är inte nödvändigt för att ta sig vidare.
Nej, det ska jag inte säga. Nej, det är inte.
Jag tänkte att det var ett sånt där item som jag kommer bli tvungen att köpa för att inte springa runt i cirklar.
Nej, det här är mer snarare att du kan hitta lite objekt som kan vara bra att ha på vägen. Men det är ingenting du behöver, skulle jag säga, i början av spelet. Utan då kan du lätt använda 20 000 souls till vettigare saker.
Okej.
Som exempelvis ditt liv. Mm.
En skillnad, återigen för att jämföra med Bloodborne, så tycker jag att de här karaktärerna känns goda. Nu ska vi ju inte säga bu eller bä om huruvida de är det eller blir eller vad det nu är, för det har jag förstått att det har kunnat ändrats i de gamla spelen. Men i Bloodborne, när man är, det finns ju någon sån här liten kyrka man är i där också samlas NPC:er, och de känns alltid lite iffy, tycker jag. Jag litar aldrig riktigt på att de är snälla, alltså goda. Men här inne så känns det som att det här är, de här vill liksom hjälpa mig bara.
Det kan vara det att i Bloodborne så är galenskap lite grann av ett starkare tema, och att det är någonting som växer sig fram under den här natten. Så därför så är det mer regeln undantag att alla har ett någorlunda galet skratt som dyker upp någonstans, så man vet inte vad man har dem riktigt.
Ja. Nej, det har du helt rätt i. Det är precis så det är, känns det som. Och just Dark Souls har också av tradition just hubben befolkas av mer välvilliga personer. Sen kan saker och ting kanske ändra sig i de gamla spelen, tänker jag på nu. Men jag förstår precis vad du menar. Här framstår ju betydligt mycket mer som att det här är lite mer fredligt folk. Vi har ju hans smeden, och vi har ju hon firekeepen och försäljaren. Den enda som är någonting att fundera över, det är ju han, den där mannen som sitter vid trappan, som är lite bitter. Men det är ju inte som, det är inte som i Bloodborne, verkligen inte.
Nej. Där är ju någon gammal kärring i typ en gungstol eller rullstol eller vad det är, som är jävligt creepy och massa sånt där skit. Det är gött, det är en god känsla att vara här liksom, att posta ut lite.
Jag håller med. Det känns lite grann som att komma hem, tycker jag. Det är väldigt, väldigt vackert. Sen om det är så att man, miljön skiljer sig väldigt mycket. Jag försökte ju tänka, hur kan det här vara Firelink Shrine från ettan och nu är det i trean? Om man tänker just miljömässigt, hur det ser ut, så är de ju väldigt olika varandra. Jag försökte tänka hur de liksom ska man kunna tänka att det här är som det såg ut i ettan. Men det är det inte, så att jag vet inte vad som döljer sig där. Men ändå häftigt att man hade skapat det.
Jag lade märke till ett tekniskt minus som jag kan ge till Firelink Shrine. Och det var det att när jag var där och skulle backtracka ut, så hade jag svårt att hitta utgången. Men när jag väl hittade den så var den täckt av en grå dimma som jag inte gett mig på överhuvudtaget. Därför att den är ju den traditionella man ser när man ska in till en bossfight. Det dröjde jättelänge innan jag förstod att det berodde bara på liksom en teknisk begränsning, att spelet väntade på att ladda in det området.
Ja, det är bra att du tar upp det, för jag tänkte också på det faktiskt, jag hade glömt det nu. Men just första gången det hände tänkte jag, vad i helsike är det nu, varför kan jag inte gå ut här igen? Men efter ett tag så lättar ju dimman och du kan gå ut. Men det är ju precis som du säger, det är ju bara för att dölja just laddningsscenerna som utspelar sig där bakom. Och det blir väldigt tydligt.
Ja, det är också en grej som jag inte förstod riktigt i början, att jag skulle stoppa i svärdet i den här cirkeln i mitten för att göra en bonfire. Jag gick in här, pratade med henne, och sen gick jag härifrån och dog innan jag hade gjort det där, så jag var lite frustrerad.
Aj.
Att jag förlorade mina själar jag hade fått ut av bossen och sånt. För att jag liksom inte gick så långt fram till den här lilla pottan att jag fick krysset att trycka på.
Nej.
Det var inte självklart för mig att, eller jag tänkte där ska det säkert vara en bonfire, men det fanns ju inte det. Så att jag är naiv, tror jag, eller något, när det gäller de här spelen.
Ja, men det är bra, du lär dig ju liksom med resans gång, kommer du göra. Det kommer säkert vara stor skillnad på, om vi säger nu att du ska spela Dark Souls 4 nästa gång. För det är mycket sånt man måste tänka på. Alltså det är svårt att tänka på de grejerna i början.
Om det nu blir en fyra.
Men det blir ju Ninja Souls
Ja, men just det. Ja, precis, det är ju Ninja Souls. jag vet inte vad mer vi kan säga. En sak som jag inte vet om ni uppmärksammade, för jag missade det faktiskt själv, är att de här tronerna är ju inte helt tomma allihopa.
Nej.
Det har jag inte sett förrän nu när jag sitter och tittar på en liten sida om spelet. Så bara, vad fan?
Ja, precis. Jo. Jag pratat med en kompis som sa det också. Men har du inte pratat med han som sitter på tronen? Vilken tron?
Jag upptäckte av en slump när jag liksom utforskade området och letade efter, jag såg att jag hittade en väg bakom tronerna, och sen såg jag liksom att oj, det står ju någonting på tronen här på baksidan. Mm. Och så var det ju namn på varje tron. Men när jag kom till en av dem så var det istället Talk. Så jag, va? Ska jag prata med liksom en tom tron?
Okej, det var så det. Ja. Mm. Jag gick också runt och tittade på baksidan och läste, men jag fick inte upp den. Huh. Ja, nej, det kan man missa. Det är ju en sån Lord of Cinder egentligen. Presenterar han sig som att han sitter kvar. Han berättar väl lite kort egentligen att de här Lords of Cinder som du har fått veta vid det här laget att du ska leta rätt på har dragit härifrån. Han förklarar lite grann vart de är någonstans och berättar väl egentligen bara att de har övergett sina troner. Han är kvar dock och sitter här tålmodigt och väntar. Så att om du får några souls så säger han att kom, om du får några speciella souls, twisted souls, så kan du komma med dem till mig så ska vi se vad jag kan göra med dem. Mm. Så att ja. Ja. Vi vad säger vi?
Jag har en fråga, en allmän fråga. Man plockar ju upp typ souls ifrån lik som ger liksom en liten mängd. Mm. Hur är det strategiskt bästa sättet att använda sig utav dem? Ska man hamstra på sig dem och använda jättemånga på samma gång, eller ska man ha dem liksom, jag tänker att man ska ha dem till typ när jag ligger så här 50 under för att komma en ny level, eller finns det någon, liksom någon annan mening med de här små fjutt grejerna man plockar upp, för de är ganska dryga att använda en och en.
Fanns inte, det fanns väl i Bloodborne, va?
Ja.
Ja.
Ja, det är samma tänk egentligen.
Okej.
Okay. Det är liksom, du kan använda dem som du själv egentligen. Jag använder dem ganska flitigt. Men som du säger, om det saknas 2000 souls så har jag några sådana att bränna, så kan jag levela upp. Så att jag istället för att gå runt med 5000 souls så ligger jag på noll.
Ja.
För att jag kunde levela då. Jag gillar ju att spela det här ganska säkert.
Ja, jo, tack.
Jag gillar inte att springa runt med jättemycket souls, utan jag snabbt tillbaka och levelar upp istället.
De här brutna svärden man plockar upp, kan man göra någonting med dem förutom att sälja dem? För jag fick 3 souls för dem, så det känns som att det är något item som ska göras med snarare än att tjäna på att sälja.
Inte vad vi vet vid det här laget.
Ja, okej. Okay. Men kan du hinta om att man kanske bör spara dem senare? Eller vadå?
Nej, jag vet inte. Okay.
Jag sålde mina, men jag behöll en bara liksom av ren säkerhet och la i min storage box.
Nostalgisk värde som du kan titta tillbaka på sen.
Vänta, i din storage box?
I brasan Bonfire i Filing Shrine så kan du lägga saker, alltså i storage.
Jaha, okej. Okay. Nybörjartips. Mm.
Jag har bara lagt saker där som jag aldrig kommer använda eller som jag inte kan använda ännu.
Okay.
Så slipper jag bli distraherad av dem när jag liksom letar efter rätt vapen i menyerna.
Fan, jag måste börja läsa noggrannare och vara mer uppmärksam på, allmänt mer uppmärksam känner jag.
Inte, du behöver bara lyssna på de här poddarna.
jag ska ju spela före poddarna så att jag liksom antingen kan medverka eller lyssna.
Det är sant.
Vi lär mig den hårda vägen ändå.
Nej. Men annars väl Filing Shrine så känner jag att det är liksom, den är inledningsvis ganska förvirrande uppbyggd, men samtidigt så känner jag att det finns nog fler lager här att upptäcka efterhand.
Ja, det är en labyrint i början tyckte jag.
Precis, jag håller med. Ja. Men jag tycker den var ganska logiskt och bra uppbyggd sen när man fick när man förstod hur det såg ut. Men till början så tyckte jag också att det var ganska förvirrande.
Jag var ju livrädd till exempel när man går ner till de här mörka hörnerna och bara shit, här kommer ju vara någon stor jävla boss eller någonting kommer ju slå ihjäl mig. Och så bara, nej, det var bara mörkt. Och sen så dök det liksom tillbaks upp i en trappa så jag kommer ut igen. Så bara, gött, det var ingen fara.
Ja. Ja, jag vet inte vad mer vi ska säga egentligen. Ja. Det är liksom, vi har utforskat, vi började vår resa i Cemetery och nu är vi i Firelink Shrine. Och det vi har fått veta egentligen är väl att vi är Unkindled Ash och vårt uppdrag är att hämta The Lords of Cinder För att det är endast The Lords of Cinder som kan Link the Flame, som det heter. Link the Flame är ju ett tema väldigt starkt från Dark Souls 1. Det handlar ju hela spelet om att du som karaktär ska Link the Flame. Mm. Och vad Link the Flame egentligen betyder är att det var som jag sa förut, det är en låga som håller på att dö ut. Och i första spelet så kan du liksom tända eld på dig själv för att få ett lågan att brinna ytterligare en tid och hålla mörkret borta på avstånd. Det är väl lite grann det vi vet just nu i trean också.
Mm. Okay.
Och sen vad betyder det att vi unkindled ash? Det är en annan fråga. Vad har bonfires med det här att göra? Och de säger varför can't even die right? Att vi inte ens kan dö på rätt sätt som förväntas. Så det finns lite saker som är bra att tänka på framöver här.
Mm.
Ja, men då så, hörni. Jag vet inte om vi ska börja sy ihop säcken lite grann där, kanske.
Det tycker jag. Vi har ju tagit oss dit vi ska och pratat om, alltså, det finns väl ingen anledning att dra ut på det. Det blir mycket, mycket mer spännande som kommer hända i nästa, liksom nästa etapp.
Vi minimerar lidandet.
Mm. En sak till där. Nu är jag tillbaka, som ni kanske hör.
Ja.
Förstod ni vart man skulle härnäst?
Nej.
Nej, det tog en stund innan jag begreppade att man skulle travla.
Alltså, ja, precis. Mm. Det tog ett tag för mig med.
Ja, jag var också ute och sprang och gick och tänkte, vart ska jag någonstans?
Men hon säger faktiskt det, om jag minns rätt, den här damen. När jag tänkte efter, känns bara, fan, sa inte hon någonting om att travel to eller någonting? Och då lyckades jag, det var det första jag lyckades lista ut själv, tror jag.
Bra där, du ser. Det går framåt, Peter.
Baby steps,
hela baby tiden. Steps, small steps. Ja, nej, men då så, då tror jag väl att vi kan väl släcka ner den här bonfiren för ikväll då.
Mm.
Så jag vet inte, vill vi säga någonting om vart vi nås någonstans? Jag finns ju som Tarberg på Twitter och hörs också på spelmarken.se. Ni andra, har ni någon hemadress och telefonnummer ni vill ge ut?
Ja, jag bor i Göteborg, där kan man ju försöka leta upp mig. Nej. Men vill man twittra någonting angående Dark Souls, vilket jag förmodligen då inte kan svara på om man inte är extrem nybörjare, men då kan man ju säga till mig på @Xyred, Xyred heter jag, så kan vi snacka lite om hur man dör på bästa sätt, tror jag.
Just det.
Och jag finns också på Twitter på, jag tror det var @Osk Sandström, därför att Oskar Sandström var upptagen av en bot.
Åh, härligt, härligt.
Vilken förnedring.
Och Ricky, det visste vi också, stavningen fick man gissa, men det var Ricky Six på Twitter här för mig.
Ja, Ricky Six, ja, precis.
Jag har fortfarande inte lyckats lista ut stavningen, så.
Nej, precis, du följer inte mig. Jag väntar.
Och det ska sägas också, jag kan avsluta med att säga det, att nästa vecka så kommer ju ett nytt avsnitt ut, och då kommer vi gå igenom High Wall of Lothric, eller Lothric, nu vart jag osäker. Och är det någon som känner sig manad och vill sitta med runt den här mysiga, sprakande bonfiren, så är ni varmt välkomna att bara höra av er, så löser vi det. Det är öppet hus, så att säga.
Ja, tack så mycket för inbjudan. Jag kommer gärna tillbaka någon gång i framtiden om det behöver fyllas platser framför brasan.
Det kommer det garanterat göra. Då får vi väl önska er en trevlig kväll då.
Ja,
tack detsamma.
Tack.
Just det, och glöm inte,
I'll be around if you make it back.